Vi på juridisk publikation har dragit igång den här podcasten för att det finns en önskan bland dagens jurister om att få ta del av den juridiska debatten på fler sätt än bara i tryckt form. I anslutning till det här uppstår även en fråga. Skulle en podcast kunna bli en rättskälla? Utan att vi vet svaret på frågan hoppas vi ändå att du uppskattar att lyssna på ännu en säsong med några av landets mest intressanta jurister. Så ta en paus i jobbet eller i plugget. Här är säsong 2 av JP-möter.
Björn Hurtig är en av Sveriges mest kända försvarsadvokater. Han har varit med i uppmärksammade mål som barnläkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, SOS-operatören och försvarade under en tid Julian Assange. På senare tid har han väckt uppmärksamhet genom att på eget initiativ återskapa en raderad videosekvens från sin klients telefon, något som polis och åklagare tidigare hade misslyckats med, och som i slutändan ledde till att hans klient friades. Jag, Johnny Kern och min kollega Caroline Eklund, vi träffade Björn för att prata om hans syn på juridiken, rollen som försvarsadvokat och några av de fall han har haft under åren. Det här är femte avsnittet i andra säsongen av JP-möten.
Vad var det som fick dig att vilja studera juridik?
Det vet jag inte faktiskt från början. När jag var liten sa jag till mor att när jag blir vuxen så ska jag köpa ett hus, och det ska jag göra genom att jag blir fotbollsproffs eller advokat. Jag tror att båda två var saker sig på tv. Sedan så blev det så att det blev juridiken lite grann till en slump faktiskt. Först så tänkte jag läsa ekonomi. Och så var det någon som sa att det hade kommit en ny linje som heter företagsförvaltningsjuridisk linje i Göteborg. Där man kan läsa både lite juridik och lite ekonomi. Och då hoppade jag på den här linjen. Och så insåg jag det. För jag tänkte att man gör nog rätt mycket stål om man är företagsjurist, tänkte jag. Det sa ju alla. Man skulle vara med företag och så skulle man bli fett rik. Men så insåg jag efter ett tag att de filosofiska frågorna var lite mer intressanta, tyckte jag, än frågorna om just företag och ekonomi. Så att jag sålde om då och tog min jurkandexamen i Lund.
Så det var redan under utbildningen då som du, som en viss del av juridiken, fick liksom klona om dig?
Ja. Ja, rätt snabbt faktiskt. Just de här filosofiska frågeställningarna tycker jag om juridiken.
Vad menar du med de filosofiska där?
Rätt och fel, gott och ont. Och så vidare. Den typen av frågeställningar är lite intressant, tycker jag, än en budgetanalys. Faktiskt. Fast när jag väl kom ut sedan så jobbade jag, min första advokatbyrå, det var ju en konkursbyrå som finns lite grann överallt i Sverige, som sysslar med just obeståndsjuridik och affärsjuridik. Men då tyckte jag någonstans att det var, alltså när mattorna är, de dyra mattorna är viktigare än mina klienter, så tyckte inte jag att det var så skoj längre. Faktiskt. Så då sålde jag om och så gick jag in till en humanjurist byrå och började vara där istället.
Känner du att du kan arbeta med de här filosofiska frågorna nu?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Lite grann beroende på vilket case man har förstås. Det ges ju mer eller mindre utrymme i målen. Men det tycker jag. Jag tycker att hela mitt jobb egentligen handlar om frågeställningen kring rätt och fel och gott och ont och hur ska man värdera det som har skett nu i efterhand, och är det rätt eller fel att ge en viss påföljd och så vidare. Man måste vara stöta och blöta det hela tiden, det tycker jag.
Finns det möjlighet att bemöta de frågorna nyanserat när man har en så utpräglad liksom roll i ytterläget som försvarsadvokat?
Det var en bra fråga faktiskt. Men jag tror framförallt att, om jag förstår det, frågeställningen rätt, nyanserat. Det är klart att man ibland kanske tar in lite grann och för sakens skull, menar du, och för klientens skull. Men jag tror inte att man så att säga kan behålla en trovärdighet i domstol om inte man så att säga försöker att vara nyanserad. Så att jag tror att det finns utrymme för det. Jag tror att det måste finnas ett utrymme för det. Jag tror att om inte man är nyanserad så är man en ganska dålig advokat. Därmed är det inte sagt att man ska bli objektiv. Det är en annan sak.
Du startade ju en egen liten byrå efter ljusprogrammet.
Ja.
Hur var det? Är det något du skulle rekommendera?
Ja, absolut. Alltså helt ärligt, det är nästan det roligaste tiden i mitt liv. Faktiskt. Lite pengar, mycket tid. Väldigt mycket tid. Att läsa in sig på olika saker. Jag gillar ju förhör, så jag tror jag läste allt som man ska läsa om förhör och rättegångsbalkens kommentarer och så vidare. Lärde mig väldigt mycket. Och väldigt skojigt. Och vi höll på så där i 2 år och sedan blev vi faktiskt kontakter av en advokatbyrå som hade sett vår lilla framfart. Och så blev vi så här, inte uppköpt därför, för det var ingenting att köpa. Jag begagnade möbler och satt upp och spikade sådana saker. Och vi hade byggt väggar själva för att kunna få 2 rum och sådär. Men vi fick i alla fall börja hos dem då. Och så gjorde vi det. Och sen så rullade det på.
Om vi går över då lite till rollen som försvarsadvokat.
Ja.
Du har sagt att försvarsadvokaten är urtiteln för advokaten.
Absolut.
Vad menar du med det?
Det sa du inte precis det.
Vad sa du?
Sa du inte precis det? Nej, men är det inte så att en advokat ska väl försvara människor och principer och rättigheter? Och vad kan vara mer advokat gör om målet än att försvara en människa mot staten? I min värld i alla fall så finns det ingenting annat. Jag tycker liksom att Nu ska jag faktiskt sticka ut hakan lite grann. Just när man kommer från eran juristinning med affärsjuridik som är ganska högt upp, så blir det nog jättehärt nu då. Men jag tycker att det andra är semi-juridik. Jag tycker att detta är den riktiga juridiken. Allting bygger väl på att man har försvarat någonting. Försvarsadvokaten, jag tycker att det är urtidsadvokaten. Man kan ju vända på det och säga att det är dinosaurierna bland advokater också. Kanske. Allting annat har följt utvecklingen med vis och stilla, vet jag. Men jag tycker att det där är en riktig advokattitel, försvarsadvokat.
Skulle du kunna tänka dig då att arbeta som åklagare eller målsägande biträde?
Ja, målsägande har jag gjort.
Ja,
många gånger, absolut. Inte åklagare. Jag skulle inte kunna gå till jobbet varje dag och sätta folk i fängelse. Alltså, jag skulle inte kunna ha som mål att beröva folk friheten. Men faktiskt, det skulle jag inte klara av. Jag har jobbat mycket som målsägandebiträde såklart. Dels när jag biträder jurist och sedan därefter. Men får jag välja då? Och det får jag har ju den turen att få göra det. Så är det sällan jag tar ett målsägandebiträde. Då ska det vara någon jag känner. Alltså sen tidigare någon gammal klient eller sådär. Och någon som ber mig särskilt om att ta ett målsägandebiträdesuppdrag. Annars gör jag inte det. Jag vet ju när jag heter mina första. Precis när jag blev advokat så biträdde jag åtalet som målsägandebiträde i ett stort rån. Det var en väldigt känd person som var ledare för en stor grupp i Sverige, gruppering på Åstomar. Som då fritogs från Hall och sedan så skedde en massa rån och massa saker på vägen. Och så blev jag målsägandebiträde då som var med att ta hand om, jag tror, 25-30 målsägande själv. Vi satt jättemånga dagar och var väldigt svag åklagare. Och jag bråkade som en idiot. Det där fick jag problem med sen, kan jag säga. För han fick ju 7 års fängelse och hans bästa polare fick 7 års fängelse och sådär. Jag fick till och med kronofogden att gå upp och hämta guldkedjor från dem. Och de hade så tjocka guldlänkar. Så jag tar det beslag nu då så att vi får in stålar till mina klienter. Sen när jag biträdde Tony Olsson hette han då, men nu heter han Byström i Hallrymningarna. Senare då hamnade jag jämte den här killen, för han rymde också då. Han var inte så glad på mig, faktiskt. Men sen blev jag faktiskt hans advokat. Han började begära mig sen, eller hela hans gruppering gjorde det efter det. Men man kan hamna i en konstig situation, det kan det jag försöker säga, om man då å ena sidan en dag sitter och biträder åtalet och agerar folk.
Så du har fått välja läger nu på
något
sätt?
Ja, och det blir lite lättare också, tycker jag, att jag har min position i rättssalen. Skulle du ringa mig och säga att någonting händer dig och du vill ha mig som målsägandebiträde, så i och med att jag träffar dig nu ska jag säkert säga ja och du ska hjälpa dig. Men annars är jag väldigt försiktig med det.
Har din inställning till rättsväsendet ändrats allt eftersom du har fått fler erfarenheter och har utpräglats i din roll?
Ja, men jag förändras väldigt mycket. Jag tycker väl att det där med ett fungerande rättssystem, det är väl en svensk papperstiger. Vad jag påstår. Jag tycker inte vi har ett fungerande. Det finns många saker i det svenska rättssystemet som jag tycker är fel och som jag tycker är ålderdomliga och som ibland till och med, jag förstår inte tanken. Vi är tillsammans, såvitt jag vet, med Albanien, det enda landet i Europa, va, som har det här institutet restriktioner, till exempel. Vi låser in människor och så blir de helt isolerade. Det är i princip ett brott mot mänskliga rättigheter. Vi har blivit använda flera gånger i Europadomstolen, också förlorats flera gånger i Europadomstolen. Det är en sak som är helt... Jag förstår inte. Jag kan tänka mig att i vissa lägen så kan det finnas behovet av att belägga någon med ett kontaktförbud mot omvärlden i särskilt utpräglade situationer, typ väldigt avancerad gängbrottslighet eller människor som verkligen är riktigt, riktigt farliga. Allt som oftast i häktningsförhandlingar yrkar på att någon ska beläggas med restriktioner eller att det finns korruptionsfara, så att någon ska påverka utredningen på något sätt, ta kontakt med vittnen eller förstöra bevisning. Det är ju en tanke som är helt befängd, för de flesta människor gör det. De flesta människor som sitter gripna, anhållna eller häktade, det första de gör är inte att ringa ut och säga: ska jag hota dig, du får inte säga som du sagt och sådär. Utan det första de gör är kanske ringa till frugan och säga: du gör välbehållen. Var inte rädd, lilla gumma, jag hoppas jag kommer ut snart. Du kan väl ringa till min arbetsgivare, snälla, säga att jag får behålla mitt jobb. Sådana saker, rent existentiella saker, det är det folk egentligen bekymrar sig över när de sitter uppe. Jag har under mina år som försvarare, och jag försvarar tungt belastade människor som du vet, nästan aldrig, jag har stött på det en gång ordentligt. En som jag tycker, det här måste ju vara restriktioner. Till och med så att jag kanske tyckte att det borde vara det resten av livet. Jag förstår inte hur domare inte tänker lite mer när det gäller korruptionsfara. Jag tror dock att vi kommer se en förändring snart, därför att Europa rätten får ju mer och mer inträde även i svensk straffrätt. Ni ser här nemicidenprincipen kommer in nu och så vidare, va? Jag tror att det även kommer att få ett genomslag på häktningar. Jag tror att korruptionsfara, det är någonting som man kommer i framtiden inte få igenom så enkelt som får idag. För idag är det liksom bara per automatik. Är det flera sammanhang och man sitter och häktar, klart att det blir korruptionsfara. Är det så att du är misstänkt för att ha misshandlat din fru, klart att det är korruptionsfara. Det är snudd på som att om du går mot en gubbe, ja, du kan ju försöka på något sätt förvanska bevisningar. Men så funkar inte människor.
Du tycker att människosynen som man har i rättssystemet rimmar lite illa med hur folk fungerar?
Ja, tycker jag. Alltså, jag tycker faktiskt att jag brukar säga till mina klienter, bered dig nu på att det som är helt normalt utanför, det kommer fram som helt onormalt när vi målar upp det här i rättssalen. Och tvärtom. Den arena som ändå rättssalen är, den förvanskar ju verkligheten. Men jag kan ju få den minsta lilla sak som du säger nu, om jag vill i rättssalen, det är väldigt konstigt slut. Just att du har satt den i ett visst skede, i ett visst läge. Ta till exempel begreppet tillsammans och samråd, tillsammans och samförstånd. Om ni funderar lite på det begreppet, så är det ingenting annat egentligen än någon slags kollektiv gärningsmannaskap. Du är tillsammans med oss fyra inne, vi fyra här inne, och någonting händer. Vi kommer bli häktade allihopa, tillsammans och samförstånd har vi gjort detta. Men jag brukar säga att om jag kör, jag läste någonstans av någon som skrev att om jag kör, planerar att köra dig på bio, till bio. Jag kör i min bil till bio. Och så går vi in tillsammans i foajén utanför, så köper jag din biljett. Och så köper jag popcorn och Coca-Cola till dig. Och så följer jag fram till vaktmässan, så går du in. Jag kanske till och med går med in och ser att du hamnar på plats 27. Så går jag ut igen, sätter mig i bilen, kör och sen hämtar dig en halv timme senare. Har vi sett filmen ihop då eller? Nej. Alltså, allting är inte sant som sannolikt, så är det domarreglerna, och det gör ju även det här begreppet. Alltså, det ser så lätt ut. Alltså, man lurar domstolen så väldigt lätt, tycker jag, med de här begreppen som man hittar på. Som egentligen bara är, tycker jag, blah, blah, på svenska.
Ni har ju pratat mycket om de långa häktestiderna i Sverige också. Hur ser du på den problematiken?
Alltså, det är ett jätteproblem. Min polare Johan då, vi hade försvarsadvokaten ihop, han var uppe för inte länge sedan i kokainmålet. Killen satt väl i 2 eller 3 år, va? Det är närsynt av att vara så länge i ett litet rum. Alltså, hans syn försämrades. Det är klart att man inte ska kunna häkta så länge. Nu har ju HD kommit med ett rättsfall angående en man som ska utvisas till Rwanda, tror jag var ni läste eller? Där HD var stött den problematiken. För det finns ju ett problem med långa häktningstider. Det är att någonstans så börjar man avtjäna straff under häktningstiden. Man avräknar ju det med tiden man sitter häktad. Men HD säger så här att Man ska alltid utgå från minimistraffet. Och ser du att ett straffvärde på ett vanligt enkelt, jag vill säga ett straff som är ett brott som har ett straffvärde motsvarande 6 månader, och så är det häktat 2,5 månader. Nu börjar du avtjäna straffet, precis, eller hur? Så kommer det rättegång. Och så fäster du då. Och för att få häkte så har du 8 veckor på dig till du ska upp i hovrätten. 4,5 månader. Och så känns du där, säger vi. Någonstans på vägen så måste man väl säga att nu har man brutit mot oskyldighetspresumtionen. Kan man säga att vi betraktar dig som oskyldig när vi låter dig avtjäna straff i häkte innan du är slutit död? Det är inte klokt. Så de här långa häktningstiderna, det är ett jätteproblem. Och det är ju som så att, det kan du lära dig när du ska ut i processen någon gång, att det är väldigt bråttom för polis och åklagare i början. De första 3-4 dagarna, det är såklart. Man ska in på en häktningsförhandling, man ska skaffa lite bevisning. Smack in med dem och säga, vad händer sen från utredningen? Det dör. Sen går det sakta. Då har de inte riktigt folk och nu blir Britta sjuk så vi kan inte hålla den här förhören. Vi försöker ju senaste år så att göra den här skjutningen. Och då frågar åklagaren, ja, vad som skulle göras och hur snabbt det skulle göras. Så då säger han, ja, det vet jag inte. Ja, men nu blir de häktade i 2 veckor. Det ska ju ske under 2 veckor då. Ja, det hoppas vi. Ja. Det kommer bli förlängd, det vet jag. Men det är ett problem, för får man väl in och bakom lås och bom och häktade, sen så är han sittande. Och då är det, alltså det där är ett jätteproblem, för människor mår inte bra att häktade. De mår riktigt, riktigt dåligt. Alltså det, jag brukar säga att det är som att åka på semester 2 veckor till Mallis, men du får bara på toaletten. Så är det, du får inte ringa, du får inte snacka med någon förutom en person som öppnar din toalett och då gör det käk. Och så får du gå ut en dag på taket i värmen. Men du får bara se uppåt, du får inte se åt sidan. Du får inte prata med någon. Det är ingen skoj.
Vilket ansvar har man som försvarsadvokat i en sån situation och bidrar med någon slags social koppling till verkligheten?
Man blir ju någon slags terapeut och någon slags kompisar, såklart. Det måste man bli, det är ju det du har snackat med. Samtidigt då så kanske man då som jag reser väldigt mycket. Jag är borta mycket på andra orter och processar. Och jag är i domstol varje dag i princip. Vi slutar kanske 4-5 och så stänger häktet och 6-7 år. Ska du då ha en 6-7 stycken besökare? Det är rätt svårt att hinna med det. Men det är bara det de har.
Hur nära kommer man klienter, skulle du säga, under tävligt?
Det är ganska olika det där, men det är olika, men ganska nära faktiskt. Det finns ju de som aldrig kommer nära en på skinnet för att de är inte rätt skulda människa. Och så finns det de som öppnar sig totalt för det. Och det är ytterligheter då, men det är klart att du ser ju människor. Sitter där och du pratar med dem och sitter de länge då, så när man ser på vägen så tappar de ju lite grann masken. Ibland gråter de, ibland så är de bara besvikna och arga. Och det går ut över dig, ibland hotar de dig också kanske då. För liksom att, men då får man inse att det där är en slags allmän frustration. Det är ingenting annat. Men man kommer ganska nära det.
Finns det några andra egenskaper eller kunskaper än rent juridiska som man behöver ha som försvarsadvokat?
Jag tror att man faktiskt måste vara våra människor. Alltså det är inte speciellt svårt att tänka sig att en människa som möter i en cell. Jag har ju speciella mål i och för sig, men det är ofta jag möter människor som har dödat någon sen. Och man kan ju förstå att man, om du vaknar upp i en fyllecell 8:30 en tisdag morgon och är jättebakis eller på väg att tända av och så hänger någonting ur, jag vet inte riktigt vad som har skett, så kommer in en polis och säger du, det förhörs något, vad har gjort? Du har mördat din fru ju. Vet inte, det är en jävla idiot och stänger dörren. För arrestvakten är inte alls så snälla. Det är inte så att förstå hur man mår dåligt då, eller hur? Så någon slags annan medmänsklighet tror jag är viktigt att ha. Men sedan att du är orädd. Du får liksom inte, och nu menar jag inte rädd för att du ska få stryk i häktet, för är man det då ska man absolut inte ha det jobbet. För det händer människor, de är aggressiva och otrevliga och hotfulla och sådär. Och ibland påtända och lite konstigt på allt. Men alltså en oräddhet för att stå upp för klienten. Att liksom våga stå upp och inte känna ett obehag då när du gör det. Att du verkligen vågar säga att det här är hinder. Punkt. Det blir ingen rättegång då, från vår sida sett. anför hinder eller jag jävlar ut dig nu eller sådär. Men sedan så tror jag man måste försöka vara likeable. Jag håller mycket kurser på advokater i processteknik och sådär. Och mycket sen som Johan Eriksson som nu en gång till var min chef och mentor och som nu är min goda vän. Och vi båda två, vi älskar engelsk juridik. Alltså vill man lära sig advokatens jävla roll och åka till London någon gång och gå och kolla på rättegångar, då får man lära sig riktigt hur man ska vara duktig advokat. Alltså, och de är likeable. Var vänlig, var trevlig, så att domstolen inte ska bli arga på dig och så går du till klienten. Det handlar alltid om klientperspektiv. Men det finns ju ingen motstånd mellan det då och att vara stenhård. Det är nästan jobbigare om någon är med leende så heter det hinder. Än om du gapar och skriker, för det är mycket lättare liksom att gå mot någon som gapar och skriker, men någon som är kall och leende och vänlig, men som ändå är stenhård, det är svårt liksom att möta det. Så det är en viktig egenskap tycker jag, be likeable. Mm. Och hängiven, och envis, och har tjockt sitt fläsk på röven på den svenska som man kan sitta och läsa och sådär.
Kan du tycka att svenska juriststudenter är lite för tunnelseende på betygen och att de inte riktigt vårdar sådana här personliga färdigheter eller mer allmänmänskliga färdigheter?
Faktiskt. Och det kan jag ju säga, för jag har själv varit juriststudent så jag vet hur det var på min tid. Och jag pluggade ju med riktigt duktiga människor. Jag pluggade Stefan Brock till exempel som har varit manager på Arbet på Mannhöva. Väldigt, väldigt skicklig jurist och ja, många som är väldigt duktiga. Min polare Anders då, han var chefsjurist på NCC och så här, väldigt duktiga. Så otroligt intresserad av betyg alltså. För det här tingshetsen då. Jag var själv likadant, fick mina stipendium som bästa student. Men jag satt ju aldrig tingsen. Jag gick ju aldrig in, kom ju aldrig in där så det började rulla för mig. Och när jag anställde folk, jag tror inte jag kollat ett enda betyg. Någon här var, så jag stod fast, vi har inte gjort det tror jag. Vi bara vet, jag litar på människan. Säger du att du är jurkan, om det är klart att du inte ljuger om det. Det är klart att du inte gör, för då är du helt dum i huvudet. Och då skulle jag nog kunna tänka mig 6 månaders fängelse på en smäll och käften. För du ljuger för mig. Jag tror att folk såklart inte ljuger om det. Men jag har aldrig kollat på betyg. Helt ointressant. Du är inte bättre på det här jobbet därför att du har AB rakt igenom, du kan garantera dig. Men du kan vara bra mycket bättre om du kanske har B rakt igenom och ser att du jobbar på ett vårdinstitut nu tiden, eller något sånt där bra. Eller om du skriver att jag tar hand om en sjuka mor och sådär. För det visar ju på en annan sida som jag kan nyttja av, nämligen den här vårdande sidan, för vi vårdar klienter.
Är det också viktigt att informera sig i samhällsfrågor och ha på något sätt ett vidgat perspektiv av det här sammanhang som juridiken befinner sig i?
Det tycker jag. Jag tycker man ska delta till exempel i debatter och sådär. Jag tycker det är viktigt. Jag tror det är svårt att jobba som advokat om inte du har ett intresse för ett engagemang, så samhällsengagemang. Det tror jag.
Du har beskrivit en ganska utsatt och rå verklighet här med kontakter med klienter och så på häkten. Har du kommit i kontakt med hot i ditt arbete, om vi bortser från klienter?
Nej, inte var bortse från klienter, jag har aldrig hotat så vitt jag vet. Jag vet att när jag hade Assange så sa Säpo det att de gjorde hela tiden en säkerhetskontroll mot mig. Men det var inte bara mot mig då, det gjorde de emot, så vitt jag förstås, en Borgström som målsägandebiträde och även säkert mot åklagarna då, en Marianne Nyborg och sådär. Men det kan ju hända att det bara var någon slags grundlig käktare för att det var just han då. Utan de hot jag har varit med om, de har kommit från klienter.
Är det ett utsatt arbete, skulle du säga?
Alltså, det är ett utsatt arbete sett ur ett hälsoperspektiv. Nu ska jag försöka förklara vad jag menar. Jag har blivit hotad ordentligt, som jag har känt att det här var på allvar, två gånger. Men då har det varit på allvar också. Liksom, då har det inte varit lek. Jag är inte speciellt vätskare, men då har jag varit rädd liksom, på riktigt på allvar och haft funderingar över hur jag ska göra. Ska jag liksom kontakta polis eller hur ska man göra? Det vill man inte göra, man vill inte polisanmäla en klient. Så det har jag inte gjort. Skulle jag ha svårt att sitta i en domstol och målsägen och tänka, nej det här var svårt. Jag har konfronterat dem då. Jag har liksom stått, satt mig och så har jag gått dit. Och sen rätt ut det. Ett tillfälle så redde det ut sig faktiskt på ett annat sätt. Så tillvida att jag förstod att personen förra blivit kontaktad utav mycket tyngre element som hade hört talas om hotet. Inte via mig utan på kåken. Så att då sa han ringde från kåken och så skrek han så kom han och klippade mig på måndag typ då, på torsdag. Därför jag vägrade hämta en sak åt honom där ute. Jag sa det, jag gör inte det för att jag vet inte vad det är som ska hämta. Han satt för tungt brott när han är det knark? Är det pengar? Är det vapen? Finns det span på? Är det alltså brottsligt? Jag kan inte gå. Jag gör inte det. Och så försvann det tydligen sedan. Jag sa, det är inte mitt problem utan du får väl be polisen hämta det om du vill hämta oss till häktaren. Och om det nu inte är något brottsligt med det så får väl polisen hämta det. Och han la den skulden på mig då. Jag gjorde rätt. Och så skulle han klippa mig efter fängelsestraff. Och då blev jag kontaktad till lite tunga element. Som frågade mig om det problem och så, nej jag inte. För man ska aldrig hamna i knä på någon. Man vet heller aldrig vad som händer om man ser på ett problem. Det kan säga att barnen kan komma rullning och så händer så en massa skit. Det har jag inte. Men jag bjöd upp honom på kontoret. Han skulle ändå klippa mig så han skulle komma och klippa mig på kontoret då. Han var ganska skraj faktiskt. När han kom då så kom han med choklad och guldpenna. Och förklarade att han inte behövde göra någon tjänst någon gång här i livet så kunde jag bara ringa honom. Det skulle han fixa så. Det där hade löst sig själv tror jag faktiskt. Och sen är det ett hot till som jag har fått på mig. Det var obehagligt, men det gick upp till honom och pratade med honom. Och så ledde vi ut det där, så löste det sig. I övrigt tycker jag inte det är speciellt utsatt, förutom att man kan jobba ihjäl sig. Alltså det finns ingen stopp på jobbet. Och man jobbar liksom jämnt nästan. Det blir så. Jag gick upp 24 mors exempel. Och kommer säkert att lägga mig rätt sent ikväll.
Du har ju varit så nitisk i jobbet vissa gånger att du till och med använt dig av egna utredningar.
Mm.
Är det någonting som kommer bli allt vanligare hos försvarsadvokater?
Det tror jag, och det hoppas jag. Därför att staten har sånt enormt övertag på oss. Alltså jag gör alltid utredningar, kan jag säga. Jag använder inte dem alltid. Det är inte alltid den egna utredningen är bra för klientens sak. Man lär sig rätt snabbt att klienten... Den misstänkte har ofta en annan syn på bevisläget än vad vi har. Många övervärderar viss typ av bevisning. Och många tror liksom att ju mer man skjuter in det, så bättre är det. Någonstans är det så fortfarande att huvudregeln är att less is more. Staten har bevisbördan för allting, de ska bevisa allting. Och vi ska inte behöva hålla på och föra egen bevisning. Egentligen, det är grundtanken, det vet ni. Staten har som oberopsbördan, förklaringsbördan, bevisbördan, allt det där. Men utredningarna blir mer och mer komplexa. Brotten blir mer och mer komplexa och statens representanter och åklagarna blir skickligare och skickligare. Inte bara på juridik, för det är den lilla delen, utan på att förpacka det snyggt. Man gör lite saker, man hittar samband. Mellan olika saker på ett rätt snyggt sätt och om man blir retoriskt skicklig, då måste man in själv göra likadant.
Är det begreppet equality of arms som du har driftat ibland?
Man måste slåss med på samma villkor. Man måste på något sätt ha lika mycket vapen på båda sidor, för annars är det inte rättvist, tycker jag. Utgångspunkten är att staten ska vara objektiv. Och i den bästa av världen så funkar det här systemet, men vi lever inte i den bästa världen, vi lever liksom här och nu. Och det blir en tävling någonstans. Polis och åklagare, de har en tanke om hur världen ser ut just nu, och de kör på det. Och då är det väldigt lätt liksom att man, istället för att man gör utryck i en trapp som är så med smalare neråt och jobbar sig så det blir bredare och bredare, så gör man tvärtom, man gör det smalare och smalare. Och det innebär att du missar alla klockor på varningsklockor på vägen fram. Som faktiskt kan prata om, kan visa på alternativa hypoteser, alternativa gärningsmän och så vidare. Och tappar du det, då är det livsfarligt. Och då måste man in själv och grotta det här och göra egna utredningar och visa domstolen på egen powerpoint och så vidare. Det här ser inte alls ut så. Typ exempel är Jag hade ett tag sedan en båtkrock då. Och alla bilderna var tagna på dagtid. Men det skedde på natten. Och då åkte vi på natten. Och la han likadant båt där och så vidare och fotade. Och visade det hos honom. Titta här nu. Han låg här utan antenna. Så här såg det ut på dagen. Pan. Så här såg det ut 12 timmar senare. Pan. Hur skulle min klient kunna se det? Och så blev han frikänd. Ganska enkel åtgärd.
Åklagaren har ju en objektivitetsprincip enligt rättegångsbalken. Mm. Hur skulle du säga att den fungerar?
Jag tycker det fungerar dåligt. Så tillvida att grundtanken är väldigt god. Tanken är väldigt god. Men återigen, det finns ingenting tycker jag som är objektivt. Allting är subjektivt betingat. Och det lyser igenom. Åklagaren har ju samtidigt en skyldighet att löpande tillsätt för delat utredning så vi alltid är ganska jämspelt hela vägen framåt. Så jag hela tiden vet vilka åtgärder jag behöver göra för att kunna försvara min klient, men det får jag aldrig ta reda av. Till exempel. Så att jag tycker nästan, alltså nu sticker jag återigen ut hakan, att man kan, det är en obsolet bestämmelse om objektivitetsprincipen. För det är ingen absolut princip, förstår du vad jag menar? Utan det är alltid beroende på den enskilda människan, och den enskilda människan är inte objektiv. Man kan vilja vara objektiv. Och det finns att åklagare som är så fantastiskt duktiga på det, men det räcker liksom att det finns en och annan som inte är det. Och så säger jag att då funkar inte principen, och då gör jag här en egen utredning och kollar för det stämmer.
För ett tag sedan lyckades du fria en klient genom att på eget initiativ återskapa en raderad filmsekvens från hans telefon. Hur kunde polisens IT-tekniker missa det?
Bra fråga. Den frågan ställde vi oss också. Det var inte bara att de missade en gång, de missade två gånger. Jag kan inte se det på. Alltså det finns två förklaringar. Det ena är att man skiter i det. På det svenska. Man bryr sig inte om uppdraget. Det andra är att de är så extremt dåliga. Och har så extremt dålig apparatur. Och sådana dåliga instrument. Inte att ta fram det. Men det tror inte jag på. Jag har precis gjort det en gång till. Jag har stor knarkmål uppe i Stockholm. Som är härstammar från Helsingborg. Det min kille har sagt hela tiden från första dagen. Det finns massa handlingar i min mobiltelefon som förklarar det här. Det är helt friande för mig. Och jag har till och med suttit på häktningsförhandling sagt att ta fram det. Och de har inte fått fram det, säger de. Och man har använt emot honom. Varför skulle en enkel elektriker från Helsingborg få det här typen av kontakt med stora företag och bla bla bla. Fick han 7 års fängelse i tingsrätten och så körde vi hovrätten och fick ut telefonen. Allting låg där. Allt låg där. Så att jag väntar på domen, men det är mycket intressant att se vad som händer. Alltså, för allting låg där och det är en gång till nu.
Ja, det aktualiserades ju även i fallet med läkaren från Astrid Lindgrens barnsjukhus. Mm. Åklagarens utredningsplikt då, som en del av objektivitetsprincipen. Då uttalade riksåklagaren efter att försvaret krävt en noggrannare utredning av Rättsmedicinalverkets analysmetoder att den brottsutredande verksamhetens resurser är begränsade. Mm. Vad innebär detta uttalande i praktiken? Är det rent av ganska rimligt att man nödgas ta pragmatiska hänsyn, eller är det ett undergrävande av en viktig princip för rättssäkerheten?
Vi ställer samma fråga runt så här. Tror du att riksåklagaren skulle ha nöjt sig med det svaret om hans son har misstänkt för mord? Alltså det är så dumt så det faller på sin egen dumhet. Alltså han pratar i nattmössan. Han yrar i nattmössan. Det är bara ett sätt att försöka komma från den skuld han vet åvilar hans ämbete. I det där målet skötte de sig så otroligt illa. Han vet om det och han är så feg. Satt han här nu skulle jag sagt till honom rätt upp i ögonen. Det är så fegt uttalande. Han skulle ha gjort som han borde ha gjort. Han borde ha bockat, buggat och bett om ursäkt. Faktiskt. Det hade inte varit för min klients enträgenhet och för att jag hjälpte henne så hade hon åkt dit. Det är så dumt, vet du, så att när vi kom in på häktningsförhandling, det är en så förbannad, vi kom in på häktningsförhandling, hon grips på sin arbetsplats. Hon får ingen advokat, hennes chef ringer till åklagarmyndigheten och säger, vem är den värsta du kan tänka dig? Hans kompis och bror. Ja, jag har aldrig hört dig mot mig bra, så han säger, nej, kan du hjälpa mig? Jag kommer dit, och det blir en häktning. Vi sitter på förhör, utredare sätter, på det här målet sätter de en utredare, en civilist, som är ingen polis. Ingen erfaren mordutredare, utan en civilist som inte vet skillnad mellan sina egna fötter och medicin. Man satt och gjorde sig hon gjorde sig så dum mot min klient så till slut gjorde miner åt henne, så jag till slut frågade henne: vi får stänga av bandspelaren för du är bajsnödig. Vad menar du med det? Nu sitter vi och gör miner, så antingen är du bajsnödig eller så beter du dig väldigt oprofessionellt. Bestäm själv. Ja. Hon förstod inte skillnaden mellan liksom koksalt och gift. Hon fattade inte någonting. Vi kommer till en häktningsförhandling. Enda häktningsskälet på min klient det är kollisionsfara, säger hon. Hon kan förstöra utredningen genom att hon kan få kontakt med en speciell sjuksköterska. På mitt bord när jag kom in i häktningsförhandlingen så ligger en lapp där det står att åklagaren då har försökt att få tag på personalchefen på Asselins barnsjukhus. Men de har inte fått tag på henne, så därför har de inte kunnat meddela den här sjuksköterskan att hon ska komma in och förhöra, så därför måste min klient väktas. Problemet var att på den här lappen så tog min klients namn. De hade alltså sökt min klient och satt i deras egna rättslokal. För att, du vet, det var så dumt i det målet, va? Och sedan så, från dag ett så kunde vi bevisa att det här går aldrig, ni är så fel ute. Alla mätvärden visar att det här är ett helvete fel, ursäkta uttrycket. Och de bara höll på och skabbla och skabbla och bråka och vara dumma. Och sen kommer han då, det är han med den här dalmasfrisyren, riksåklagaren, jag gillar honom inte. Och säger en sån dum sak, han borde veta om ursäkt, för systemet funkar inte.
I det här fallet gav vi upphov till många diskussioner. Några rör då Rättsmedicinalverkets analysmetoder, så har vi läkares särställning till följd av vårdetiken och åklagarens utredningsplikt och så vidare. Vilka tycker du är de viktigaste frågorna att ta med sig från det här fallet? Hamnar debatten rätt, så att säga?
Jag tycker att den viktigaste frågan faktiskt är objektivitetsprincipen. Jag tycker verkligen att det här målet, det är ett sånt typexempel på när man inte är objektiv. Objektiviteten var som bortblåst från dag ett i det här målet. Och det blev som mest tydligt när vi till slut fick in den här vertikala revisionen som gjordes. Och när vi faktiskt fick ett professorsutlåtande från Rättsliga rådet över våran vertikala revision. Och det här man säger, man kan inte säga hur det här barnet har dött och man ändå driver saken vidare. Men vad gör man då? Gör man lite försöksbrott? Fall inte man kan lägga styrka och mord. Det är så dumt att vi ser gränsen. Objektivitetsfrågan, den är viktig. För det är som någonting som drabbar oss alla om vi hamnar fel.
Den här händelsen inträffade ju i september 2008, om jag minns korrekt. Och sen så väckte man ett åtal förrän 2010. Mm. Och sen föll domen först i slutet av 2011. Mm. Hur kunde det ta så här lång tid?
Jag undrar. Men om du tar det tid någon gång att göra den utredningen eller gå på en föreläsning när jag har det ordet, så kan du se att det finns så många saker som händer på vägen som gör att det tar tid. Man försöker på alla sätt snärja min klient. Faktiskt. Ganska intressant, det har jag aldrig sagt tidigare, men offentligt tror jag, men jag blev uppringd av en person som tog på sig det där. En person som berättade hur det skulle gå till, det var inte min klient. En som sa att det är inte din klient, det är jag. Men nu så har man ju kommit fram till att man kan inte säga hur barnet är dött. Så att det var nog någon som var lite knäpp. Men det hände mycket i sina utredningar.
Tack, den här långa tids måste ha fått överstyrda effekter.
Ja, på det är klart det fick. Det var tänkte jag själv liksom, när hon lever i det här vakuumet i så många års tid, va? Med det här hängande över sig. Jag menar, och min klient, det är fantastiskt med det här. Man har jobbat utomlands för att hjälpa människor i krigsdrabbade områden, sprungit med kulor och vinande över huvudet med små barn som har fått sina lemmar bortfärda av minor. Fullständigt dödsföraktande liksom, för att hjälpa andra. Och var så otroligt skickligt sitt arbete. På en dag liksom, så blir hela livet bara upp och nedbränt. Och de på hennes arbetsplats, chefen, tar sin hand ifrån henne. Så fega människor. Pippa, sen var fega de var. Alla vänner i ryggen. Fick inte ens gå in på biblioteket för att låna litteratur så vi kunde försvara oss med. Regeringen ringde mig. Eller någon, hon var med i etiken, då ringde man mig. Ja, Han var väldigt fin. Det var en för att hovrättslag man ringde och sa Björn, jag träffas i hovrätten nu. Jag har respekt för dig. Jag har också respekt för mig. Absolut. Så de vill ta henne från min etiknämnd. Men hon är ju inte dömd, sa han. Men då tog de bort henne. Så det hände så mycket, va? Fruktansvärt.
Vad tycker du om svensk sexuallagstiftning, om vi går över till det?
Jag tycker det är ganska som det är just nu. Jag tycker kanske att svensk sexualbrottsbevisföring inte är så bra. Men jag tycker att lagstiftningen...
Vill du utveckla det?
Ja, jag tycker att om man skulle tillämpa samma sorts bevis krav som man tillämpar i sexualbrott normalt sett i ett målmål, då skulle man ha ganska målsatt livstids fängelse. Det vill säga man dömer ganska lätt, tycker jag, när man sitter i en domstol. Det är så mycket småsaker som blir avgörande, någon har gråtit och så vidare. Man får liksom, det blir så mycket känslor som kommer in och tar över. Går in med någon som visar en våldtäkt så ligger de med 3-0 direkt innan matchen börjar. Det bara är så, oftast. Jag tycker det är väldigt svårt brott att försvara sig mot våldtäkt. Om vi talar om det som ett sexualbrott, till exempel.
Finns det ett problem ur offrets synpunkt att höja beviskraven där? I mål där ord ofta står mot ord?
Ja, tror jag. Det finns problem ur brottsoffrens synpunkt, ur synvinkel, i alla fall där man höjer beviskraven. Det är inte särskilt anmärkningsvärt bara för att det är sexualbrottsmål. Det är likadant om du har höga beviskrav när du blir bestulen eller när du blir slagen på truten eller vad det än är. Det är bara just sex. Det får liksom en slags annan dimension direkt. Va? Man blir så kränkt när man våldtar, såklart. Och så vidare och så vidare. Så att det, man får, jag tycker alltid att man måste vara det här som en läkare som tar bort blodet och tittar på vad jobbar vi med. Beviskrav, bevisning. Oavsett om det är en tjej eller en kille som är utsatt för sexualbrott eller någonting annat. Det kommer tillbaka till det att staten ska bevisa vad han påstår. Och oftast, det är ett problem då såklart, för oftast så sker det i slutna rum, eller hur? Det man jobbar med är något slags stängt rum som inte vi ser in i. På annat sätt än genom att lyssna på en person som är kvinna oftast, en person som är man oftast. Och ofta säger hon, han tog mig. Och ofta säger han, jag har inte alls det, det var frivilligt. Och oftast är det inga som helst skador, vilket gör det väldigt svårt för åklagaren såklart, för det är väldigt sällan att bli skadad i våldtäkt, så fungerar det. Men oftast så gråter tjejer. Ofta är det säkerligen, kanske oftast, rätt. Men om man bortser från det då, bara tittar på bevisningen. Två personer, en gråter inte. En går ut och säger till sina kamrater, han våldtog mig. Och han har ingenting annat. Men då helt plötsligt blir det som sker utanför rummet väldigt starkt. Det är det som man ska bevisa, det som sker inuti rummet. Och det är ett väldigt problem alltså. För att hade det varit så att det var ett mord som skedde i ett stängt rum och det någon sa att jag tror inte att det var Björns gjorde det, och jag gjorde inte alls det finns ingen annan bevis det. Ingen blod, ingen DNA, ingenting, allting är krutstänk, ingenting. Det döms man inte. Så det där är ett problem alltså, och jag är ju inte dum att jag förstår att det är ett väldigt problem för kvinnor. Alltså det, jag känner en kvinna som är våldtagen, jag avskyr våldtäktsmän på det svenska, om de är våldtäktsmän. Men jag avskyr också rättsbegrepp, och jag avskyr också, liksom att man inte ställer samma beviskrav i alla sorters mål. Man kan liksom inte låta bevis, det får inte bli bevislättare för staten. Hur svårt det än är att vara brottsoffer. Tycker jag. Det är min utgångspunkt. Så märker jag.
Du har en chatt med anledning av medverkare i den här tv-serien Advokaterna. Svarat jakande på påståendet att kvinnors ord väger tyngre än mäns inom rätten.
Ja,
är det din uppfattning?
Ja, absolut.
Är det just inom kontexten sexualmål?
Nej, överhuvudtaget. Kolla hur många kvinnor som häktas jämfört med män till exempel. Om du har en kvinna och en man i brottmål så är ofta kvinnan inte blir häktad när man blir det. Man säger att det är en småbarnsmor, men han kanske är småbarnsfar. Alltså kvinnor har en liten särskild innan vi vågar påstå inom just, i varje fall straffrättens område.
Samtidigt som hela straffrätten är utformad ut efter en liberal nästan rättsstatstanke med legalitetsprincipen framför allt, och inbyggt i själva att straffrätten är ju en stark oskyldighetspresumtion som ofta talar till den stereotypa mannens då fördel.
Jag säger inte om det, utan jag uttrycker bara till min egen erfarenhet. Och jag hade nu en kurs i helgen då med en hovrättsdomare. Det handlar om samma sak, det vet ju alla om sådant. Och han har ju suttit på tingsrätten många år och häktat. Han sa, det vet ju alla om att kvinnor går mycket, mycket bättre än häktning än män. Det är bara så. Punkt. Och varför, sa han, jag kan inte svara på varför, det är inte rätt. Men han gör det. Punkt. Sen ska vi veta att det är mycket mer män som begår brott, såklart. Så det går inte att göra. Men om man tittar procentuellt sett då, så kan då, är jag ganska säker på att det blir mycket högre antal som går loss som kvinnor, alltså, från kvinnorna från män.
Vad tycker du om den här fokus på kvinnans viljeuttryck och beteende i sexualmål som ofta, som det ofta hamnar i istället då för att fokusera på hot och liksom, tecken på våld i mannens beteende? Trots att det är det som är rekvisitet, tvång eller våld?
Ja, men vi får inte glömma uppsåtet, va? Får jag glömma det? Men alltså, jag tycker så här, jag processar aldrig, om du till exempel pratar om klädsel eller om att någon liksom, hon var så flörtig och sådär. Det är helt intressant. Säger en kvinna nej så är det nej. Så är det. Det man måste sätta sig in i det är om det kan finnas någonting i beteendet under själva akten som är att ta någon anledning att inte förstå att jag frågar med nej. Det är det intressanta. Hur du är klädd, hur du beter dig på krogen innan, om du är slampig, om du är full eller inte slampig. Inte full. Sådana saker processar jag andra om, det är helt intressant. Och det är likadant som jag säger när vi börjar med hångla. Men man kan bli våldtagen ändå liksom. Om du hade sex med en annan kille före, ja. Men man kan bli våldtagen ändå. Det intressanta är att allt liksom, och det lär jag väl ännu när jag kommer att lära juridiska metoder och sådär, så skala av löken. Hitta kärnan, vad är det du processar om? Du måste in den processen. Hur gick det till? Vad hände? Fanns det någonting som gjorde att hon faktiskt, alltså, varför stod du inte? Hon säger ju heller att hon grät. Förstår du inte att det är ganska onormalt att gråta om man har sex? Alltså inte man gråter av glädje då förstås, men det kanske man inte gör första gången man träffar någon på krogen och är jättefull båda två. Till exempel, hon hade blåmärken, vad berodde det på? Alltså du förstår, sånt är ju intressant. Men om hon säger till exempel som en sa häromdagen, sa du nej? Jag tror jag sa nej inombords. Uttryckte du nej någon gång? Nej, inte högt, men jag gjorde det inombords, han borde förstå. Då blir det lite svårare direkt. Va? Kanske borde han förstå av andra anledningar. Kanske gick det honom förbi mitt uppe i sex. Ni förstår, där måste det in. Jag tycker inte beteende innan och sådär ska spela en större roll.
Möjligen är det här en given fråga då, eller givet svar på frågan. Men det finns ju argument och framförda bland annat Madeleine Leijonhufvud om att samtyckeslagstiftning skulle kunna vara ett alternativ både ur ett normerande perspektiv och för att på något sätt...
Men hur ska samtycket ske? Och hur ska man föra in en sån lagstiftning utan att vända på bevisbördan?
Så vitt jag förstår det, och enligt Madeleine Leijonhufvud så skulle oskyldighetspresumtionen fortfarande stå sig stark, men man skulle snarare tvingas vara vaksam som sexuell aktör på tecken på att det inte föreligger ömsesidigt och frivilligt deltagande. Jag ser det snarare som att man skulle sänka tröskeln för när bristande respons är någonting som ändå tilltalad förväntas informera sig om bakgrunden till.
Jo, absolut. Jag hade sånt mål för en gång. Jag fick argumentera om termerna. Jag tog över i hovrätten. Han blev fälld i tingsrätten för våldtäkt. Han hade då legat bakom en tjej, somnat fulla och vaknat, och så hade han då sex med henne. Hon sa att hon vaknade upp och att hon verkligen har sex med henne. Men han berättar att hon sover och hon får panik och springer ifrån. Han säger då att han har smekt henne. Och att han märker de här våldtecken som vi pratar om, att hon andas tyngre, hon rör sig mot honom, allt det där vet man. Så han tror att hon är med på det och hon känns fuktig och sådär. Och jag, alltså när jag pläderade då, så vet du, jag frågade faktiskt hovrätten, vad ska man göra i sånt läge? Vad är det normala? Man ligger liksom sked bakifrån, bakom varandra. Ja, ett sätt, så det är såklart att vända på henne. Vaken, du är med nu. Det är klart man kan göra så. Men någonstans så tror jag liksom att de flesta i varje fall då, har en förmåga att känna av ett samspel. Och jag tror att de flesta som gör så förstör den sexuella attraktionen. Och det där blev faktiskt en diskussion i domen sedan. Jag sa lite så här tufft och sorg nu då, men jag för ett resonemang. Och det är det som är intressant då när Madeleine Leijonhufvud för fram sina resonemang. För att en extra vaksamhet, vad innebär det? Jag skulle inte vilja veta hur Madeleine Leijonhufvud har sex, men jag skulle vilja veta vad det innebär för henne. För det är så väldigt enkelt att sitta vid ett skrivbord och föra fram så här resonemang. Och säga att oskyldighetspresentationen står sig. Snälla, du släpper iväg väl, och kommer vi inte ha en stigsvitt oskyldighetspresentation i våldtäktsmål snart.
Hur ser du på anglosaxisk rätt, mycket brittisk och även i belgisk domstol och jag tror även i Baltikum, som har infört någonting som liknar en samtyckeslagstiftning? Ser du stora problem med utfallen där?
Jag har inte följt de utfallen, så jag kan inte svara på det riktigt. Alltså samtyckeslagstiftning, jag tycker det är livsfarligt personligen. Jag tycker att det känns som att man för över bevisbördan på den misstänkte. Och i min värld är det aldrig bra.
Vi skulle vilja veta vad din syn på rättvisa är.
Som en stor filosofisk fråga här i avrundningen.
Jag tror inte på rättvisa. Jag tror inte rättvisa finns. Jag tror på rätt.
Och när du ser tillbaka på din karriär, vad skulle du säga att du är mest stolt över?
Jag är faktiskt mest stolt över att jag tog mig igenom det här skärselden med Assange. Faktiskt, för jag tyckte att det var väldigt jobbigt personligt då, att bli ljugen. Det blev jag, tyckte jag. Eller det vet jag det, för att jag har ljugit inför en brittisk domstol. En advokat som liksom mitt varumärke har varit att jag har jobbat mot att man inte får undanhålla sanning. Man måste liksom alltid föra fram det som finns. Har bråkat med åklagare, polis och staten när de har dissat med sanningen, och så blev jag själv beskyld för det. Jag var på väg att sluta faktiskt. Jag blev så förbannad och så kränkt och mådde så dåligt av det hela. Men lyckades ta mig igenom det med hjälp av lite goda vänner och min hustru. Så ganska mycket tankar i skogen. Det är lite stolt faktiskt, att liksom jag har landat på fötterna. För det hade kunnat förstöra hela karriären. Det är jag stolt över. Annars vet jag inte om jag har så jättemycket att vara stolt över faktiskt, när man ser det emot. Utan det här är ett jobb som är lite grann kall. Och man ska utföra jobbet så att man kan. Eftersom vi får människors öden i våra händer på något sätt. Jag får ju människors liv i mina händer. Mångt och mycket. Och då ska man inte gå runt och slå sig på bröstet för att man har gjort sitt jobb. Mer än någon som bygger ett hus eller någonting annat. Utan det här är mitt jobb. Och jag har åtagit med det, så att... Men jag är väldigt glad över många saker där. Om jag har sett frågan så jag kan säga att jag är glad över fallet Ulf. Jag är glad över läkaren. Jag är väldigt glad över läkaren. För ni märker säkert att det tog mig ganska hårt det där sättet som staten processade på. Jag är glad över många saker i jobbet. Jag är väldigt glad över att få prata med sådana som er. Alltså yngre, alltså jurister som är på väg in i yrket. Att ni intresserar er för det jag säger, det är jag glad över. Det är jag stolt över ändå, det kan jag säga. Det är jag stolt över att jag får föra jurister så mycket som jag tycker i Sverige. Det tycker jag är roligt.
Och vi är glada för att du tog dig tid.
Ja, tack.
Tack så mycket.
Jajamän.
Tack själv.